Viaplay F1 podcast, Janne Blomqvist, Erik Stenborg med en ny podcast då direkt efter det senaste racet som alltså var Toscanas Grand Prix, Ferraris tusende, det som kördes på Mugello. Och det ska vi självklart prata mer om. Vi kommer att ha en liten omstartsspecial. Hur gör man egentligen i samband med säkerhetsbils omstarter? Och detta naturligtvis med anledning av det som hände senast. Vi delar ut våra vanliga tummar upp och ner och det övervägande upp efter den här senaste helgen. Och sen har vi då hamnat i ett läge där vi ska prata politik i Formel 1. Eventuella politiska budskap. Vad är tillåtet, vad är inte tillåtet och hur ska de gå tillväga nu i Formel 1 när det gäller just detta? Erik Stenborg, tja!
Hej!
Kul. Med en ny podcast där du brukar få en jag brukar fodra en spaning. Mm. Och då har du en liten spaning.
Jag ska fodra en till dig också. Mm. Då. Men det är att efter den här, vi satt ju och pratade förra veckan inför Mugello. Och då var vi lite så här frågsamma kanske om hur det här skulle gå på den här banan som är oerhört snabb, väldigt kurvig, ingen skulle köra om eventuellt då, men jag hade faktiskt en magkänsla om att det här skulle kunna bli någonting bra, och det blev det, och direkt så åkte jag till sjukhuset på måndagen och kollade om det var någonting konstigt med min mage som verkligen får den här korrekta magkänslan. Men det
hade,
var
du,
inte det.
Hade du en Formel 1-bil i magen?
Nej, inte vad de såg faktiskt.
Nej.
Men det var ju faktiskt ett bra race, och då kan man ju konstatera att nästan alla förare som jag har sett i alla fall vill ha tillbaka Mugello på kalendern 2021. Det vet jag inte vad är det för kriterier den ska liksom, för att den ska hamna där. De vill ju ha fler race i alla fall, så att kan de lösa Mugello så tror jag att det hade varit bra. Jag vill ha den tillbaka. För att det var en bana som liksom framkallade misstag och straffade misstag också. Både bland förarna och bilarna. Det var ju hårt tryck på förarna och på bilarna med slitage och däck och allt vad det var. Och jag tycker helt enkelt att sandfollor, det är en ganska bra grej.
Mm. Vi gör det numera igen. Mm. Och vi var inne på det i våra sändningar under helgen också då, att åtminstone jag svängt lite grann i den frågan då, för att jag var ju med på den tiden när man körde banor med bara sandfollor och var ganska trött på att bilar som åkte av, inte kunde köra vidare. Vi tappade stora delar av fältet när det hände grejer. Och man blev sittande i de här sandfållorna, grävde ner sig och inte kom därifrån. Bärgning tog lång tid. Man började asfaltera avåkningszonerna. Dels med anledning av just detta, men också på säkerhetsgrunder. Man menar på att friktionen mellan däck och bil är högre om man kanar genom en asfalt avåkningszon än genom en sandfålla där man riskerar kanske att gräva ner sig och slå runt och allt vad det nu är. Men jag håller med, det är klart att banor ska straffa misstag, och det gör den här banan och några andra till på kalendern. Suzuka till exempel är ju av samma karaktär, och det är ju lätt att landa i det här att man vänder i sin uppfattning om hur banorna ska vara utformade. Jag uppskattar att det inte är några tveksamheter runt track limits, för det fanns verkligen inte här.
Men en curb i någon chikan där.
Det var ju kurva 10-11 då, förlåt, 13-14 då, den sista chikanen innan man kom fram till sista hårnålen ut på start och mål, där man, om man genade för mycket, kunde ha hela bilen ute på det målade gröna området, och det var den enda korrigering man gjorde under helgen, att det inte tillåter, för det var, jag tror det var Botta som genade ganska kraftigt därigenom. Man var tvungen att ha någonting av bilen kvar på banmarkeringen för att godkännas, så att säga då. Så att det är väl ingen tvekan om att banor av det här slaget är bra på det viset. Och så som racingen har utvecklats också under de här drygt 20 åren som jag har hållit på med det, så ser man ju att det är mindre och mindre misstag som sker, och förarna behöver en fysisk begränsning. Mm. Snarare än en tillsagd begränsning eller en elektronisk begränsning. Man behöver någonting fysiskt som är sämre. Mm. Som är ett sämre alternativ än att åka på själva banan. Och det fick man här på Mugello. Och jag ställer mig bakom det helt klart. Alltså det är superviktigt att få tillbaka den delen i racingen då, så som bilarna nu fungerar. Med oerhört mycket downforce och allt vad det är. Och det blev ju dess bättre då en ganska bra tävling, sett till även omkörningar då, för det var ju det stora frågetecknet om det skulle bli några.
Absolut, och jag vill bara eskalera den här, liksom, den här typen av bana också, om man ser ett stort perspektiv över hela kalendern. Det är det jag eftersöker i en F1-kalender, det är olika typer av utmaningar hela tiden. Det är det som jag tycker är speciellt med racing överhuvudtaget, alla former av racing egentligen. till skillnad från fotboll. Okej, det kan vara konstgräs och det kan vara vanligt gräs. Eller varmt i ishallen eller kallt i ishallen.
Bandy, inne eller utomhus.
Ja, men precis. Mm. Medan i Formel 1 och racing i generellt är ganska liksom unikt i det avseendet att det är så himla många utmaningar. Och det är det som jag tycker är kul då med... För då kan det vara så att visst, Ferrari eller Mercedes är dominanta generellt sett. Men det finns avarter på vissa banor där de inte fungerar. För man måste, det är en del av utmaningen helt enkelt. Att liksom klara av att bygga en bil som funkar över en hel säsong.
Mm, och det är ju där IndyCar tycker jag är rätt så smarta då med sin variation av typer av banor. Då, med vanliga banor, typ Mid-Ohio som man körde nu i helgen. Stadsbanor som är av ganska risig... De håller ganska låg nivå alltså rent bekvämlighetsmässigt och sen har man ju då ovalerna som är det tredje benet de står på där och det blir ju en den som klarar det här bäst allroundmässigt är ju den som oftast vinner.
Mm. Ja men kolla på Formel 1, det här har vi Monaco i ena spektrat och Monza i andra liksom. Och sen så har vi Mugello och Suzuka i mitten och sen så har vi lite Abu Dhabi som är en helt annan grej också, så det är det jag menar med samfaller. Kanske inte behöver vara det överallt, men det är kul när det kommer.
Ja, och framförallt så behöver den som bygger banor se vilka kurvor har vi potential att det blir mycket körning vid sidan av. Det är där man kanske behöver ha den här fysiska begränsningen snarare än att man gör det 100% safe.
Mm.
Det är klart att banor ska vara 100% safe om det går, men jag uppfattade inte att Mugello-banan var osäker bara för att det var sandfollor.
Nej.
Utan det blev helt enkelt så att ja, om man åker för brett här, då kommer det att gå åt pipan. Och det, får du det med dig när du börjar köra, då kör du därefter.
Mm.
Och det är väl det man är ute efter på något sätt, känns det som.
Mm. Jag tycker ändå att det är ganska spännande. Vi ska prata lite om IndyCar i slutet av den här podden. Då, men om man tittar på skillnaden på en bana som Mid-Ohio som du körde på i helgen. Alltså det är ju 5 meter gräs och sen så ett räcke. Och som dessutom är blött. Så det är nästan så att du går fortare liksom när du kommer ut på gräset och drar in räcket. Då. Men sen så, det funkar där.
Tydligen. Gör det. Och framförallt funkar det ju för att bilarna är så pass mycket långsammare.
Mm.
Det är ju det som är nyckeln.
Och hård, liksom lite mera...
Robusta,
ja. Precis.
Så är det med det. Och det hände ju en hel del i det här racet. Varav en sak är det vi ska landa i alldeles strax. Nämligen det här med omstarter. Det blev ju till att börja med 2 rödflaggor.
Mm.
2 stycken stillastående starter efter rödflagg. 3 nu då på 2 race. Ganska ovanligt, eller väldigt ovanligt. Det har ju aldrig skett tidigare förrän det hände på Monza.
Mm.
Och jag tycker det är en bra detalj. Jag tycker det är bra att ha en stillastående omstart efter rödflagg. Det är nästan, vet du, så att jag skulle börja tycka att det är, även när man har säkerhetsbil, att man har en stillastående start igen efter att säkerhetsbilen går in. Att man helt enkelt formerar sig så som man är på efter varandra och så gör man en ny stillastående start.
Mm.
Jag vet inte om det är tekniskt möjligt eller om det är speciellt krävande för bilarna eller vad det kan vara, va? Men varför inte?
Mm. Alltså... Jag har tänkt på det här, det är lite lustigt faktiskt. Så jag kom fram till att nej. För att jag tycker att safety car omstarter är också någon form av konstform. Även om det inte är lika mycket. Och sen så, det, men i vissa race så kommer det ut 6 stycken safety cars eller någonting sånt där. Så att jag tror att det kan bli lite för mycket av det goda.
Mm, det är mycket möjligt att det är så. Men lyssna på den här då. Varför inte göra indie-starter då? Det vill säga att man linar upp bredvid varandra. Och verkligen formerar fältet i led, fast rullande.
Mm.
Precis som en vanlig start i IndyCar.
Mm.
En så kallad IndyStart. Som de då inte använder sig av när man har haft caution. Då är det ju single file start igen. Men en IndyStart tycker jag skulle kunna vara intressant varje gång.
Mm.
För då skulle vi till exempel kunna komma runt problemet som vi hade senast då med det som hände och som vi strax ska komma in på. Alltså, vad tror du om det?
Ja, men det däremot skulle ju pigga upp, tror jag.
Mm.
Ska vi prata om starter?
Tycker jag. Björn Wirdheim, välkommen till podcasten. På väg ut på golfbanan har förstått.
Ja, tack så mycket. Jag ska slå några slag här på driving range innan vi går ut.
Ja, det är bra. Så du får värma upp. Vi tänkte att vi skulle få föra perspektivet på det här med omstart efter säkerhetsbil.
Ja.
Det är ju högerligen intressant efter det som hände då på Mugello senast. Då vi lämnar själva Mugello-banan åt sidan och så tittar vi på hur man tänker i de olika skeendena i en säkerhetsbil som start. Till exempel om du först, vi börjar där. Om du ligger närmast bakom säkerhetsbilen, hur går tankarna då?
Ja, alltså det enda man funderar på då det är att försöka skapa en så pass stor lucka som möjligt när väl omstarten sker då och säkerhetsbilen har gått in. Och normalt sett så får man ju en varning, en rätt så bra bit i förväg om att säkerhetsbilen ska gå in då. Så man, alltså det kan ju dröja rätt så många varv och man har kommunikation med depån och emellanåt så kan de ge en information om att säkerhetsbilen kommer in just det varvet man är på, eller så ser man helt enkelt att lamporna släcks och då är man beredd på det. Och normalt sett så går man igenom just säkerhetsbilsdetaljen och när lamporna släcks på förarmöte, för det är en viktig punkt. Så att man vet att exakt på den rakan, tre kurvor från start- och målrakan, så kommer lamporna släcka. Så då kan man börja förbereda för att få en riktigt bra start och en bra lucka då. Och det man gör det är liksom att man faller tillbaks från säkerhetsbilen. Man låter den köra ifrån den och ta sig in i depån så att man har fritt fram och accelerera när man vill i princip då. Och beroende på hur layouten ser ut då så kan man ju behöva vänta till sista kurvan, eller så kan man sticka och överraska de övriga kanske 2-3 kurvor innan start- och målrakan. Och det är ju det som är det kluriga, att hela tiden överraska den som ligger närmast bakom så att man får det här gapet och är skyddad fram till första kurvan.
Finns det liksom någon så här, jag förstår att det är banspecifikt, men liksom hur överraskar du resten av fältet? Alltså, för att jag menar, du ligger ju värmer däck och man ja. Alla vet att någon gång, alla tittar väl på dig?
Ja, så är det ju. Det är precis som du säger, man ligger och värmer däck. Det är ju inte bara det, utan man använder ju sig mycket av bromsarna för att framförallt generera värme i framdäcken och kanske spinner upp bakdäcken. Men det blir lite grann start och stopp då, i och med att man gasar fullt och sen så bromsar man rätt så kraftigt och samtidigt som man värmer däcken. Så det ges rätt så många lägen liksom och överraska på det sättet, för att du kan liksom gå på gasen rätt tufft, bromsa och upprepa den 3-4 gånger, men den fjärde gången så sticker du. Eller så ligger du och värmer däcken i samma tempo som du har gjort de senaste tre kurvorna och sen så precis mitt i en sväng då när du värmer så bara sticker du. Så att det är väl det man kan göra.
Okej, det är om du är längst fram då. Låt säga att du ligger 10 då, mitt i fältet. Du ser egentligen bara den bilen du har närmast framför dig, inte så himla mycket mer. Är det bara bilen framför du har som referens då? Eller tar du hjälp av depån, eller hur funkar det?
Nej, inte alls. Det är ju som så, när det kommer till omstarten så är det ju en jättefin chans liksom att tjäna en position åtminstone. Det är ofta svårt att göra bättre ifrån sig än så. Men sitter du och tittar på bilen framför så slutar det ju bara med att du reagerar på hans reaktion. Så nyckeln där är att hålla blicken kanske 3-4 positioner framför dig och försöka förutspå när de sticker. För kan du se att de reagerar och går på gasen lite tidigare då, så kan du ju reagera på dem så att säga och förhoppningsvis få en jumpstart liksom på bilen framför.
Är det då så att du liksom försöker bygga, vad är bäst? Alltså jag förstår också att det är lite hur långt det är ett snöre och det beror på banan och allting sånt där, men ligger du liksom i din nos mot framförvarande bilens kofångare? Eller är du, eller liksom försöker du ha en lucka så att du kan gå tidigare än den som är precis framför?
Ja, det är en bra fråga och det är också någonting som man alltid är noggranna med att påpeka från tävlingsledningens sida när man diskuterar det här på förarmöten, att man får inte lämna någon större lucka utan man ska helst ligga kloss bakom. Men det är som du säger, hur långt det är ett snöre, du har alltid chans liksom att lämna kanske en och en halv billängd och så har jag alltid gjort i de lägena där man har gjort omstarter lite längre ner i fältet, för att då får man lite friare sikt framåt dessutom, och sen får man ju positionera sig så att man inte ligger direkt bakom bilen framför utan man ligger lite vid sidan av banan så att man har fri sikt framåt och kan hålla fokus då på någon förare, 3, 4, kanske till och med 5 bilar framåt. Ligger man långt ner i fältet så har man aldrig någon chans att reagera på han som leder startfältet, utan det är där man får fästa blicken då. Men har man en liten lucka då och kommer på gasen, alltså några millisekunder liksom tidigare än föraren framför, det är ju precis då man får ett litet försprång. Men då hjälper det också att ha haft en lucka till föraren framför innan dess också.
Regeln bakom säkerhetsbil säger ju att den som leder fältet bakom säkerhetsbilen får aldrig lämna mer än 10 billängder så länge som lamporna är tända. Det ska åkas i jämn fart och det ska inte ske några konstiga manövrar som kan äventyra säkerheten. Samma sak är det väl när säkerhetsbilen väl släcker lamporna. Då är det ju bilen som är längst fram som får sakta av farten, släppa iväg säkerhetsbilen och bestämmer efter det farten i fältet. Och sen är det väl oerhört viktigt, Björn, att alla håller jämn fart i det här läget. Va? För att då är det ju, för jag uppfattar att när väl lamporna slocknar på säkerhetsbil, då måste man vara klar med däckvärmning och sådana grejer. Då gäller det att köra i en och samma fart tills den sekund man bestämmer sig för att dra.
Ja, det stämmer. Och det är liksom, däcksvärmning kan man nog, när det kommer liksom till svänga vänster och höger, kan man ju komma undan med. Det brukar inte vara några problem med tävlingsledningen, men just det här som jag pratade om tidigare med att man värmer däcken med hjälp av broms och acceleration, det får man vara väldigt försiktig med, för det skapar ju kedjereaktioner längre ner i fältet. De gör ju på samma sätt och upplever att det blir på samma sätt typ på 10:e positionen bakåt. Det är bara det att det blir så mycket större kontraster. Och det är ju det som är farligt, så där får man vara väldigt försiktig när man leder fältet då. Men just det här med däcksvärmningen, då blir liksom det enda möjligheten att försöka lura någon som ligger tätt bakom.
Tidigare var det så att en start efter säkerhetsbil, den började ju egentligen vid sista säkerhetsbilslinjen då, inte vid start- och mållinjen. Det var en regel som man ändrade då för något år sedan, så att man inte får börja köra om förrän man kommer till startlinjen. Och det här uppfattar jag var en del av orsaken till att det blev som det blev nu på Mugello. Att det dröjde så länge innan Bottas behövde sticka iväg, och att, jag menar, när han var halvvägs ut på raksträckan, då var det ju fortfarande bilar på väg in i kurva 15. Hade man haft en start vid första säkerhetsbilslinjen där och släckt lamporna betydligt tidigare, känns det som att man hade kunnat undvika det som hände. Hur ser du på det som faktiskt skedde?
Ja, jag kan hålla med om det där. Menar, det är av ett skäl som det är rullande att stå på det här sättet efter säkerhetsbil, och det är ju av säkerhetsskäl så att säga. Och det blir lite svårare när man har ändrat den regeln som man har gjort då, och framförallt när man är längre ner i fältet, när man försöker hamna i en position där man kan köra om, så måste man ju hela tiden hålla ett öga på startlinjen, för man får inte vara före bilen framför innan man korsar den här startlinjen, för då blir man ju bestraffad. Men jag kan förstå liksom att starten skedde på det sättet som den gjorde också, just på Mugello, om vi pratar om det specifikt, med tanke på att det är en så pass lång raksträcka, och det är inte fördelaktigt att starta först, och framförallt inte under en säkerhetsomstart då, en rullande omstart, för måste man dra liksom i utgången av första kurvan redan, så är man ju körd som ledare redan från början. För man kommer ju liksom bli omkörd av förmodligen 2-3 bilar, eftersom det är en så lång raksträcka som man har råd att eller som man har möjlighet att slipstreama bilen framför nerför.
Vad jag känner är väl kanske att om lamporna hade slocknat tidigare, det vill säga där vi trodde att den skulle slockna ut i typ kurva 12, och redan där hade Bottas då kunnat släppt iväg säkerhetsbilen. Den hade kunnat gått in i kurva 15 och sen gått in i depån innan Bottas ens ur chikanen där. Då hade han ju faktiskt kunnat överraska fält genom att dra in i sista sväng och få en lucka ut på start och mål. Det är lite så jag ser på skillnaden så att säga.
Jag håller med Janne, och på normal bana så hade han garanterat gjort så. Men jag tror att det här var förmodligen någonting som de hade diskuterat inom Mercedes-teamet framförallt, och förmodligen de övriga teamen också, att De skulle hamna i ett väldigt utsatt läge om de genomförde en säkerhetsomstart på samma sätt som man gör på en normal bana. Det hängde ihop det här med att det var så lång raksträcka. Så att jag tror att det var definitivt någonting som Bottas i det här fallet hade planerat att genomföra. Att åka så pass långsamt hela vägen fram till startlinjen. För då hade han ju minimerat risken för att någon skulle slipstreama honom bakom. Och liksom helt plötsligt har han bara halva rakan och oroar sig för en slipstream eller en tow istället för hela.
Michael Masi tycker inte att det finns någon anledning att...
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att ändra på reglerna så som de ser ut. Han tycker heller inte att de äventyrar säkerheten genom att uppenbart då senare på varvet släcka lamporna för säkerhetsbilen. Hur tycker du att de ska göra? Borde det ske en förändring? Eller är det här bara banspecifikt det som händer nu?
Ja, det enda som jag tror är nödvändigt är klarläggande när det kommer till förarna, att man måste ligga kloss bakom varandra under omstarten, precis på samma sätt som man gör i långloppsracing. Jag tänker på World Endurance Championship. Att man inte har tillåtelse att lämna mer än kanske en halv, maximalt en hel billängd till bilen framför. För då minimerar man den här kedjereaktionen som jag pratar om. Det är ingen som har möjlighet att gå på gasen lite tidigare än någon bil framför. Och det var ju det som inträffade i det här fallet. Att de lämnade en rätt stor lucka. Jag tänkte på Kvyat och Russell framför allt då. Som lämnade kanske en 3-4 billängder till bilen framför. Sen gick på gasen, konstaterade att det var för tidigt och var tvingad att bromsa igen. Så att stänger man till fältet så att alla måste ligga tätt bakom varandra, då tar man ju bort möjligheten för någon att få en jumpstart och då kommer de förmodligen inte ens att försöka sig på det på samma sätt.
Sen är det sånt här man ser i IndyCar hela tiden, eller på ovaler, det är inte ovanligt i alla fall där att det är just det omstarter som man faktiskt har en god chans att göra någonting åt sin egen position. Där är man ju superladdad och kanske lite överladdad ibland, och då blir det en så kallad classic checkup. Att man liksom försöker, om jag kan gå den här millisekunden tidigare som du nämnde, då kan jag tjäna en position. Om jag ligger efter så gör jag det inte. Så därför ska alla gå den här millisekunden tidigare för att tjäna någonting. Och då blir det liksom just så här, någon får det fel och då blir det en kedjereaktion.
Men det är svårt att komma på en bra lösning på det här, för det blir ju ändå alltid väldigt utdraget på något lustigt sätt när det kommer till en sån här omstart, och framförallt när det är, om man säger från bil nummer 15 till 20, för det är alltid de sista som inte hänger med, för de har legat och värmt sina däck, och så är det någon längre bak i fältet som inte är riktigt beredd på att ledaren ska sticka så tidigt som den föraren bestämmer sig för att göra, och så blir det utdraget och det såg man ju även här att jag minns inte om det var Sebastian Vettel som kom väldigt långt bakom genom sista kurvan, och det är svårt liksom att göra någonting åt det. Det blir liksom som en dragspelseffekt längre bak i fältet, så det är alltid när det blir sådana här omstarter.
Är Formel 1-förarna för ovana vid sånt här? Sker det för sällan? Eller vad tror du?
Det var ju lite kritik från Michael Masi också, i och med att han sa det där att både Formel 2 och Formel 3-förarna klarade det här alldeles utmärkt. Det var först i Formel 1 som det blev problem, men det är ju någonting som alla förarna är vana vid från tidigare serier och även när det inträffar Formel 1. Så det tycker jag inte man kan säga, utan det är så här det blir emellanåt. Och det enda man kan göra åt det, som jag ser det, är att förbjuda att man värmer däcken. Att man säger det, att det medför bestraffning om man fortsätter värma däcken efter det att säkerhetsbilen har släppt lamporna, och sen släcker man lamporna typ halvvägs runt varvet istället, och så måste alla ligga så nära varandra som möjligt. Då kan man väl minimera risken.
Ja, intressant att höra Björn Wirding där om hur man tänker runt kring en omstart och vad man liksom har, hur man förbereder sig för att starta om racet då, när man dels ligger längst fram och dels ligger lite längre ner då. I det specifika fallet nu då, så fanns det ju en del olika saker som gjorde att det blev som det blev, som vi också var inne på här då, med startlinjen väldigt långt fram på den långa raksträckan, och den här över kilometern långa raksträckan då, var ju väldigt, då blir man ju väldigt sårbar om man är längst fram. Och jag vill nog hävda fortfarande att det där hade man kunnat lösa om säkerhetsbilen hade släckt lamporna tidigare. För det är nämligen signalen till bilen längst fram att backa av och börja liksom släppa iväg säkerhetsbilen och sen vara den som dikterar farten. Och när man släcker lamporna så sent som man gjorde här, då tar man bort möjligheten för Valtteri Bottas i det här fallet att öppna upp en lucka. Att överraska och sticka då innan sista kurvan och därmed ha lite luft bakåt när han kommer ut på start- och målraken. Istället så släckte man ju då, även om man då meddelade alla att det skulle bli en omstart redan på baksida i chikanen efter kurva 9, Arrabbiata 2, så sa man ju till då att nu blir det omstartat, men lamporna var fortfarande tända, och det är det som är signalen till föraren närmast bakom att släppa iväg säkerhetsbilen. Annars står det i reglerna att han ska vara max 10 billängder bakom säkerhetsbilen, vilket Bottas också var. Och när det blir så, ja, då måste han ju åka långsamt genom sista kurvan. Han måste fortsätta åka långsamt på merparten av raksträckan tills dess att han måste sticka iväg, det vill säga på startlinjen. Och med kedjeeffekten som blir, eller dragspelseffekten som blir och som blev, så öppnar man ju för den här typen av incidenter. Då. Även om F2 och F3 klarade av det bra, så löste man inte det i Formel 1. Och visst, de kanske är ytterligare lite mer tävlingsinriktade, försöker att tjuva och lite sådana grejer, att skapa lucka och sen tjuva för att ta någon bil, ta moment och hela den biten. Men det var det som var problemet. Där har Björn helt rätt. Stäng fältet, se till att man måste vara max en bil längd bakom innan, och då får du inte det här problemet.
Ja,
kort och gott.
Ska vi lämna det där?
Ja, vi gör det. Vi kan inte göra så mycket åt det. Vi får se lite grann. Michael Masi, som sagt, säger att det finns ingen anledning att titta på det då. Men han har ju blivit, det har ju kommit kritik från förarna om att de senare och senare nu släcker lampan på taket för att minska möjligheten för den längst fram att bara försvinna iväg. Mm. Menar förarna som är kritiska då, vilket Michael Masi såg som en ganska allvarlig anklagelse, att han på något sätt skulle äventyra säkerheten genom att jobba på det här viset, va? Vilket han inte ville gå med på överhuvudtaget. Men vi såg resultatet av det, och det var knappast säkert.
Nej. Något som slår mig lite är att den här säsongen, att Michael Masi är lite mer trigger happy än Charlie Whiting i starten överhuvudtaget.
Ja.
Det kunde ju vara så här 4 sekunders väntan när den femte lampan var tänd vid en stillastående start. Nu tycker jag att det kan ju komma efter en tiondel.
Visst, och det är ju, jag vet inte om det är så att han släcker, eller om det är någon random, om det är en slumpgenerator som släcker lamporna efter att man har tänt den femte.
Borde du nästan kolla upp?
Ja, faktiskt. Det vore rätt intressant att veta om det är så att han kan bara sätta igång startsekvensen. Sen sköts det automatiskt via en dator då, som bestämmer att nu ska det gå 2 sekunder efter att femte lampan är tänd innan man, för att man inte ska sitta och räkna på det.
Mm. Nej, det måste ju vara slumpbart. Att, och även om man gör det manuellt eller om det är automatiskt. Så, ja, vi får kolla upp det till en senare podd.
Du, vi kastar oss handlöst över tummarna upp och ner.
Mm.
Och du brukar ju börja, så att säga då, och ge ditt omdöme, så får jag fylla på.
Mm. Först vill jag bara påpeka att det är bara 2 tummar ner den här. Jag känner mig gott humör.
Ja,
kanske.
Tydligen.
Mm. Vi börjar med en upp då. Då ger vi den till en teflonmannen. Vet du vem det är?
Nej.
Det är Lewis Hamilton.
Ja, det ska man.
Ja, för att jag tänker liksom att oavsett vad han gör, Vi har pratat om flow. Vi har gjort ett reportage om flow för några år sedan. För att jag tycker det är ganska spännande grej när man har liksom medgång. Att när saker och ting går bra så går det också lite enklare. Och det känns som att Hamilton är ett sånt jäkla flow just nu. Så att oavsett vad man slänger på honom så liksom... så går det bra till slut ändå. Jag tänker på första starten då. Race-starten helt enkelt. Då gjorde han en ganska kass start faktiskt. Och då han var på väg långt ner i fältet. Men kommer ur första kurvan som två i alla fall. Och det är tack vare att Verstappen hade problem med motorn. Och liksom föll tillbaka. Så han höll upp dem bakom honom i sin tur. Så att han bara, ja, jag hänger med här. Och sen så var han urstark i de andra starterna. Och då... kan inte en tvåa göra någonting åt dem om de är på samma strategi.
Nej, och vi hörde ju Bottas efterfråga då att han ville gå tvärt emot Lewis Hamilton vid det sista planerade depåstoppet eller vid depåstoppet. Och han fick ju inte sin vilja igenom där då, med tanke på att det blev som det blev, och att Bottas egna däck då tog slut för tidigt och de var tvungna att ta in honom på medium tidigare än vad de hade önskat egentligen då, och han hade fått vibrationer och kört ner höger framdäck till noll. 20 kvar, 20, om det är procent de säger att det vet inte jag, men det fanns mer marginal på vänster fram, vilket egentligen är det däcket som slits hårdast, men det var höger som tog slut för Valtteri Bottas där, och de här vibrationerna då som gjorde att han tappade mark till Lewis Hamilton. Men jag håller väl med, det är klart att han ska ha en tumme upp Lewis Hamilton. Han genomför ju 90% av racet bra. Den dåliga starten som man gör då i den första hade ju som sagt kunnat kosta honom en hel del, och hade nu Max Verstappens motor funkat, då vet det 17 hur det hade gått för Lewis Hamilton i det här racet, ärligt talat. Mm. För att så pass bra var Red Bull-bilen i händerna på Max Verstappen att han hade nog kunnat stå emot ganska så länge i alla fall, tror jag. Vilket hade gett Bottas ett ännu bättre läge då, under förutsättning att han då inte hade kört slut på däcken då också.
Mm.
Det är ju totalt skillnad att ligga längst fram i förhållande till att ligga närmast bakom, och kanske hade han rätt ut det då på ett bättre sätt, man vet inte.
Nej, och jag tycker man hörde det på Verstappens röst där. Ingen är väl glad när man får bryta, men nu var det något extraordinärt argsint när han stod där i sandfallen.
Dels det, och sen frustrerad över att det andra racet i rad då i Honda som sviker igen då, och det var ju tydligt väldigt allvarligt fel på motorn då som inte var någonting som var lätt fixat då. Han kände ju av det redan på sina varv ut i gridden. Mm. Det var ganska frenetisk verksamhet runt bilen, och han gör en kanonstart, kommer av linjen otroligt bra. Men sen slutar den att dra helt enkelt. Och om det är IRS eller någonting annat som gör att han inte har full effekt, det är svårt att svara på. Va? Men det blev tokigt i alla fall. Och han var ju den som egentligen blev orsaken till smällen upp i kurva 2. Inte orsaken, men konsekvensen av att han inte hade full effekt ställde till det för många bakom som hade mycket mer fart än vad han hade.
Mm. Nu går vi på en av två nedåtummar, och den ger till Valtteri Bottas. Jag kommer få hatbrev här från finländska fans, tror jag.
Så också.
För nu har han tagit 52 pallplatser. Det är fler än Mika Häkkinen tog i sin karriär. Men Mika Häkkinen tog också 2 VM-titlar under hans karriär. Och det kommer inte Bottas att ha om man hamnar 55 poäng bakom när det är 8 race kvar av en säsong.
Nej, då får han svårt att studsa tillbaka. Den saken är helt klar. Och Bottas har ju ett svårt läge, alltså. Köra mot världens bästa racerförare i världens bästa material är ju ingen lätt uppgift, va? Och det, jag tycker Bottas pekade på det ganska tydligt då när han efter racet fick frågan av David Coulthard, lite taskig fråga i och för sig, men han sa det, vad behöver du ändra på? Han sa att det är ju, nu har jag förlorat några kval här med några hundradelar, jag behöver ju ha hundradelarna på min sida till att börja med. Och när han nu dessutom gjorde en sån otroligt bra start för en gångs skull då, i första starten och tog ledningen, så får han ändå inte bollen att rulla hans väg. Och då är vi tillbaka till det teflonfenomenet.
Ja, eller flow, alltså flow, motflow.
Ja, precis. Va?
Motvind.
Han har motvind, va? Därför så kan jag tycka att det är lite orättvist att ge en tumme ner för honom. Va? För att han gjorde ju allting rätt. Sen var det ju en massa omständigheter runt omkring då. Det han får en liten tumme ner då, det är ju för möjligen att han körde slut på höger framdäck då alldeles för tidigt. Vilket gjorde att han tappade chansen att sätta press på Lewis Hamilton på det sättet som han annars hade kunnat göra då.
Mm. Men jag tycker ändå så att jag tycker, han ropar på radion och ska liksom, jag vill ha motsatt till Lewis Hamilton, och nu var det ju av redan nämnda själv varför det inte blev så, men jag tycker liksom att alltså, någonstans så får han, det känns inte som han är där på något sätt. Inte till 100, alltså det är samma sak som jag pratade om där. Jag kommer inte ihåg vilket race det var, men jag tyckte att han skulle bara, nej men det var på Silverstone. Mm. Och jag återkommer till det, att även om just i den kurvan det var inte rätt att stoppa in, och Marcus Ericsson påpekade det själv, att så gör man inte där, för det går inte att köra om. Men jag menar respekten liksom. Han måste sätta skräck i Hamilton, och det gör han inte.
Nej, och det ska han göra då genom att eventuellt äventyra båda deras race då.
Ja.
Och det
var lite mer oberäknelig.
Liksom. Ja, det är ju kanske enda möjligheten för dem att göra det. Det är att en ofrånkomlig sammanstötning mellan de två då stökar till det i huvudet för Lewis Hamilton möjligen då. Men det är ju inte det som är hans roll, och vi vet ju ingenting om hur snacket går inom Mercedes, och vi vet heller inte på vilka förutsättningar han får förnyat kontrakt hela tiden, och alla de här bitarna som naturligtvis är, för han, här blir det ju mer ett lagspel på något sätt. Mercedes jagar ju då en ny dubbel då i VM, vinna konstruktörs-VM, hela den biten, och Bottas gör ju ett superbt jobb att backa upp Lewis Hamilton i det fallet.
52 pallplatser som sagt.
Precis, va, och det är ju imponerande i sig kan man ju tycka då. Men det är ju återigen då, det jag ställer mig frågan när vi ser de båda Mercedes, tävlar de verkligen mot varandra?
Mm.
Figurerar det några alternativa planer för den som är tvåa i teamet på att försöka köra om den andra? Eller är det så att den som är etta blir etta bara för att de bestämmer att det är så? Att man...
Lite så här multi 21, först in i första kurvan, liksom så får man... Men å andra sidan så var ju Bottas det nu, och han lyckades ändå inte. Men det är klart att efter en stående omstart, och då är väl i så fall en multi 21 regel att man ska gå i mål så vid sista starten.
Mm. Och, ja, precis. Va? Som i praktiken blir sista depåstoppet. Ja, en svår situation för Valtteri Bottas. Jag är inte så himla säker på att det är... Jag tror inte att det är jättemånga förare utav de övriga på griden som hade gjort det bättre. Och det får man ge honom. Va? Det är möjligen om man hade haft Max Verstappen i den här situationen då, att han hade kunnat vara tuffare. Och
sätta skräck.
Precis, va? Utmana kanske lite hårdare då. Men han är ju där hela tiden i kval, men han har inte hundradelar på sin sida. Va? Det måste han försöka hitta på något sätt.
Mm.
All right.
Nästa upptumme, och den ger jag till Alexander Albon. Det var första pallplatsen i Formel 1-karriären, och det var ju synnerligen vältajmat efter Pierre Gaslys seger för en vecka sedan, och då direkt kom ju den här snacket igång om att man kanske skulle peta bort Albon och sätta Gasly i Red Bull igen. Och då var det väl väldigt bra att ta en pallplats, en tredje plats i alla fall. Men jag tycker inte att tummen är spikrakt uppåt, just med tanke på att han kvalade in som fyra bakom Max Verstappen. Verstappen bryter, och därav ska han vara, med tanke på hur bra Red Bullen såg ut att vara i Max Verstappens händer, så tycker jag att den där tredjeplatsen egentligen självskriven. Och han fick liksom nästan kämpa lite för mycket för den där tredjeplatsen trots allt.
Så är det. Och Alex Albon gjorde, tycker jag, sitt bästa kval på länge genom att vara fyra. Men brände som sagt starterna då och fick ju jobba sig tillbaka till den här tredje platsen då, och få ju den sista rödflaggen lite till skänks då. För han tror inte hade grejat tredje platsen om de hade kört i mål utan den sista rödflaggen då efter Strolls avåkning. Så att den är lite tveksam, upp tummen upp, helt klart. Och Albon, han är ju medveten om situationen. Ni hör ju på radion efter, thanks for sticking by me, säger han till teamet då, att de fortfarande liksom behåller honom i teamet då, medveten om att han är ifrågasatt ifrån hela branschen egentligen då, om han nu är värd att ha den här platsen hos Red Bull, va? Men återigen, alternativen för Red Bull är inte jättemånga. Och frågan är som sagt om någon annan gör ett bättre jobb i den där bilen så som den är att köra just nu.
Mm.
Den kräver mycket tid i för att bemästra. Och det har inte Albon haft i förhållande till Max Verstappen. Och ingen annan skulle ju ha det heller.
Nej. Men det sagt då, grymma omkörningar på vägen upp igen på den där tredjeplatsen. Och han var med det alltså första thailändaren på pallen i Formel 1. Och första icke-Verstappen pallplatsen i Red Bull sen Monaco 2018 då Ricciardo vann.
Mm. Och det var ju som sagt en väldigt, han har ju den längsta perioden då som en Red Bull-förare haft utan att vara på pallen då. Vi går tillbaka då ändå till Christian Klein 2005 som inte heller nådde fram då, men då var ju bilen heller inte tillräckligt konkurrenskraftig. Det kan vara förlösande för Albon, kan vara förlösande helt klart, men jag undrar om det är så enkelt för honom att få det att lossna.
Vi får se. Flera upptummar, och då gete både Stroll och Perez i Racing Point, alltså båda Racing Point-förarna får det. För att Stroll då var på tredje plats, bra, vägen upp dit, på väg att ta Racing Points andra pallplats i rad. Och sen så var, kan jag tycka, punkan, eller vad det nu var, jag vet faktiskt inte om det var en punka eller om det var en hjulupphängning, som där i Rabiata 1,
2,
som gjorde att han drog rakt in i väggen då. Det var inte hans fel.
Verkligen inte, och ett stabilt race fram till dess, och fortsätter att bekräfta sin position i teamet, tycker jag, på ett sätt som också tyder på en mental styrka. Han är också en ifrågasatt förare som får många gånger oförtjänt kritik, men också välförtjänt kritik. Han har inte varit lika bra som Perez, så jag tycker också att i delar av det här racet låg han ju kvar länge bakom Leclerc och hade svårt att ta sig förbi då. Leclerc är en klart långsammare bil än vad han själv hade. Han måste bli aggressivare, våga mer för att vinna mer. Men samtidigt är ju tålamod också väldigt viktigt att ha i Formel 1 och göra saker vid exakt rätt tillfälle. Så att han är väl någonstans mitt emellan just nu då. Men jag tycker också att han förtjänar en tumme upp.
Men en ännu större då tumme till Sergio Perez som kom femma. Han slog Stroll i kvalet trots att han fick starta bakom Stroll i racet då. Och det här är trots då att Stroll hade en kraftigt uppdaterad bil som gav
3/10 sägs det.
Precis, och då att ta honom där då är ganska starkt då. Och så tänker jag också på det där tuffa beskedet som han fick tidigare i veckan, att han skulle släppas från Racing Point eller till Aston Martin 2021 då, till förmån för Sebastian Vettel. Och dessutom så har då Sergio Perez tagit poäng i samtliga race han har startat 2020.
Det är lite Perez i ett nötskal, kan man säga. Ja. Att han är oerhört jämn och håller en väldigt hög lägsta nivå. Vilket imponerar, tycker jag också. Jag har sagt det många gånger om Perez, han är granithård, alltså han har ett oerhört starkt psyke. Han kanske inte är världsmästarmaterial av Sergio Perez.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så, men han har väldigt, väldigt hög lägsta nivå. När han är på sin högsta nivå, då är han ju definitivt en man som kan ta pallplatser. Det har han visat många gånger i material som kanske inte har fart för det. Då. Han har en förmåga att liksom ta chansen när han får det, va? Och jag är imponerad också av Perez som med anledning av kraschen som Stroll åkte på nu då, kanske inte heller får uppdateringarna till nästa deltävling faktiskt. Och nu är han ju tvåa definitivt i teamet då, i och med att de redan har bestämt sig för att släppa honom.
Hur ser du på det då, att Sergio Perez får, trots att han har kontrakt över nästa år, inte får fortsätta Racing Point för att Sebastian Vettel ska anlända till det teamet när han nu lämnar Ferrari?
Det var ju öppet mål på något sätt. Jag tycker att kanske att det har skötts lite märkligt om vi baserar vad vi tycker på vad vi har kunnat läsa oss till. Vi har inte varit med någonting i diskussionerna och Perez sa själv då inför den här helgen att han hade inte fått några förhandsbesked om att han skulle bli den som skulle få gå. Men han sa själv tidigare då när det började komma upp att jag är själv pappa, jag skulle inte heller sparka min son. Så han har ju vetat att om Vettel skulle in i teamet så var det ju han som fick lämna. Och det fanns ju uppenbart också en klausul i hans kontrakt då där de kunde köpa ut honom. Så att på det viset så är det väl ingen skräll eller överraskning att det blir på det här viset. Sen är det ju frågan om Aston Martin får en bättre förare till nästa år genom att stoppa in Sebastian Vettel istället för Sergio Perez. Det är ju ett stort frågetecken just nu. De får en marknadsmässigt mer värd förare i Sebastian Vettel, vilket nog är grundskälet till att Vettel har fått den här positionen. Jag har gått och funderat lite grann på hur mycket en sån som Toto Wolff är inblandad i att faktiskt jobba in Vettel i teamet. Det känns som att de har en rätt så bra relation där, och det är möjligt att det är, jag menar, Toto Wolff har ju också intressen i Aston Martin, även om det är i själva bilmärket. Men jag tror även de är med och petar lite grann i vad som händer i kundteamen så att säga. Och nu läste jag att det är lite silly season också på teamchefsmarknaden. Där det sägs att de tänker köra Andy Cowell, den tidigare vdn då för HPP, High Performance Powertrain, hos Mercedes då, som teamchef i Aston Martin F1. Och att Otmar Safranow då ska flytta till Williams. Det är ju en intressant rockad om de gör på det viset då. Och det är ju ännu tydligare då att Mercedes är med och drar i trådarna lite här och där. Och att framförallt Lawrence Stroll och Toto Wolff är väldigt tajta med varandra.
Och jag tror man ska också liksom lyfta blicken här lite grann, för att jag tror att det är väldigt lätt att så här, som romantisk F1-fan, som både du och jag är, att man tänker så här att ja, men alla teamen vill bara optimera sina egna resultat hela tiden. Men om man tittar på vad Formel 1 faktiskt är, så är det en marknadsföringsplattform, och där är det övergripande målet att någonstans tjäna pengar åt de märkena som är med i Formel 1 och investerar i det. Att ge tillbaka deras investering helt enkelt. Och då tittar man ju då på Aston Martin till exempel. Tyskland är en viktig marknad för Aston Martin. Helt plötsligt ta in en fyrfaldig världsmästare, med, till skillnad från Perez då, som inte har någonting egentligen. Inte i den kategorin i alla fall. Han har lite pallplatser och hej och hå och jätteduktig förare. Men säg att de är lika bra, då är Vettel självskriven i ett Aston Martin-team.
Så känns det i alla fall. Och precis som du säger så är Tyskland viktigt. Och ja, det är ju hur den är när man tittar på en CV. Det gör man ju alltid när man tittar på vem man ska anställa, till exempel i ett företag eller vad det nu än är. Så är ju en stark CV någonting som är en stor fördel när två är, precis som du säger då, ungefär lika bra. Eller hur?
Skäligen i alla fall.
Skäligen.
Och sen så är de i en uppbyggnadsfas, och Vettel har väldigt liksom lång erfarenhet i Formel 1. Han kan säkert hjälpa till där. Det är säkert en bra mentor om nu Stroll är öppen för en sådan. Vem vill inte ha Sebastian Vettel i sitt team, om man säger så?
Nej, så är det ju, va?
Ja, Ferrari vill inte ha det.
Nej, inte nu längre. men det intressanta är ju också, det har ju pratats en del om lojalitet då, att Perez har varit instrumentell i att teamet har hållit sig levande med pengar då från Telmex, inte minst då, och en av världens rikaste personer som han har bakom sig. Så är det ju ändå så att det är väl just det då, att han har tvingats ha de där slantarna med sig för att hänga kvar i Formel 1, som också är en grej som gör att han har väl kanske inte, alla tror inte att han är den som ska göra det, ta det sista steget. Och det är möjligt att sånt också har påverkat så att säga då, när man har valt som man har gjort.
Vad tror du om Sebastian Vettel i Aston Martin Racing då?
Jag tror att det kan vara nyttigt för Vettel att komma till ytterligare en ny miljö. Jag tror att han behöver en nytändning. Han känns väldigt avslagen just nu. Han var ju närmast leende efter loppet senast. Passade på att tycka synd om George Russell till exempel då, som var nära att ta en VM-poäng. Men han sa det, jag kan inte ge bort sista poängplatsen bara för att Russell ska få VM-poäng. Men jag tycker det är rätt talande för Vettels attityd just nu. Han har liksom gett upp det här året. Helt. Han åker bara klart det. Och det som han behöver för att fortsätta köra Formel 1 är ett miljöombyte, och det kommer han att få nu. Och han kommer att få mycket att säga till om i det här teamet, vilket passar honom. Det har vi ju sett bakåt, va? När han är inte nöjd förrän han är nummer ett. Och det var han i Red Bull. Han var det också inledningsvis i Ferrari. tills dess att Charles Leclerc kom i princip. Och han vet hur mycket det betyder för egna framgångar så att säga. Va? Så att, jag tror att han ska vi inte räkna bort. Definitivt inte. Och om den här bilen då som Racing Point har producerat i år och som merparten av den kommer att köras nästa år också fortsätter att ta steg framåt så tror jag att Vettel kan ha en ganska kul fortsättning på karriären att se fram emot.
Mm. Lite inspirerad av Kimi Räikkönen kanske?
Ja, möjligen.
Ska vi ta Kimi Räikkönen först då?
Kan vi göra.
Mm, för han får en uppåttumme. För att helt plötsligt så tog sig han ganska enkelt ur Q1, kvalade in som 13:e man och slutade som 9:a. Tog sina 2 första VM-poäng för året trots att han hade en 5 sekunders bestraffning efter att han hade korsat pit-entry-linjen. Och slog båda Ferrari-förarna.
Mm. Jag tycker också att han var imponerande stark. Och ta starten, den sista omstarten. Han bara flög av linjen och brakade förbi Russell med flera. Och, jag menar, han är ju en sjukt bra racerförare, va? Men är ju hämmad av att materialet han har tillgängligt inte riktigt räcker till. Va? Men det är ju helt klart att Alfa Romeo på en sån här bana går ju lättare genom luften. Och trots samma motoreffekt och så som fabriksteamet då, så är de lite bättre faktiskt. Och det är ju lite intressant att det är på det viset till att börja med. Vilket säger en del om att Alfa Romeo har en okej bil. Men lider ju svårt av att Ferrari har hamnat i den situationen de har gjort. Då. Som Louis Camilleri sa, eller om det var John Elkman, jag kommer inte ihåg. De är i ett stort hål just nu som är väldigt svårt att komma ur. Det de naturligtvis gör just nu hos Ferrari, det är ju att verkligen lägga alla klutar till för att få till en bättre motor till nästa säsong. För att det är ju sista gången de kan homologera någonting nytt så att säga då. Sen är det ju bara en uppdatering per säsong då fram till 2025 som man har möjligt. Så att det ligger väldigt mycket i Ferraris möjligheter att komma ur det här hålet. Vad man gör nu från och med i vintras gissningsvis när man insåg att man inte skulle ha den effekt man har haft tidigare säsonger till i år. Och då började ju snabbt arbetet givetvis med att försöka förbättra motorn till nästa säsong. Så att jag tror inte man ska räkna bort Ferrari för 2021 ännu. För att de har möjligheter att bli bättre. Och då kommer naturligtvis även Alfa Romeo och Haas att hänga med på tåget. Och också någonting som kom fram nu då inför den här helgen var ju att Alfa Romeo och Ferrari, Alfa Romeo-teamet då, eller Sauber, vad vi nu ska kalla det då, och Ferrari har ganska långtgående förhandlingar då om en fortsättning tillsammans. Så någonstans har väl Ferrari då lyckats övertyga om att de har någonting bättre på gång framöver. För att om de inte har det, då skulle jag aldrig skriva nytt kontrakt med Ferrari om jag vore Alfa Romeo. Inte en chans.
Ja, fast vad ska Alfa Romeo ha istället?
Ja, det finns andra motorer som är bättre just nu som skulle kunna finnas som ett alternativ.
Jo, och jag menar Renault, just Alfa Romeo.
Ja, självklart är det så.
FCA och liksom, de kan inte ha Alfa Romeo och Mercedes.
Nej, det kan de inte va. Men det är ju det jag menar, att om Alfa Romeo väljer att fortsätta så är ju det naturligtvis en ekonomisk input för teamet som är viktig. Men det kräver ju också, för att det ska vara värt att behålla Alfa Romeo, så måste också Ferrari leverera motor som gör att de kan vara någorlunda konkurrenskraftiga. För att de är ju inte nöjda med att vara där bak. Och den här motorn som Ferrari har levererat i år, den kostar ju massor för Alfa Romeo. Inte bara toppfart på raksträckorna utan även sponsordealer säkert och en massa annat. De får fel ärovärden hela tiden när de mäter. Hur ska de förbättra bilen? Mm. Vilka kompromisser ska de behöva göra för att inte sabba paketet som helhet?
Mm. Men jag håller med vad du säger, men samtidigt så tänker jag att Alfa Romeos satsning i Formel 1 sitter ihop med Ferraris.
Det gör den, helt klart.
Och den ena utesluter den andra, så att
ja,
säga.
Ja, precis. Va? Så ska de byta motorleverantör, ja, då måste de ju droppa Alfa Romeo. Ja. Det är väl det du är inne på.
Precis, och vad tar de in istället då? Liksom, så att jag tror att, men ändå bra då. Sen så tänker jag en grej apropå Räikkönen, vilket jag tycker är så himla tydligt när man hör på radion. Att han, det är ingen snack om vem som är nummer 1 där, och att han har ganska mycket knuff bakom saker och ting han säger. Jag tänker bara hur han uttrycker sig på radion hela tiden. Att, ja, men kom hit med däcksvärmare, kom han på Monza, och sen så bara, ja, du har fått 5 sekunder bestraffning. Varför? Så bara, varför? Det är liksom inte, Giovinazzi kommer inte med samma Han är inte, höga tonlägen.
Han är inte lika tuff, nej. Och jag är inte riktigt avundsjuk på Julien Simons hyrsattempt och Marcus gamla ingenjör då, som har hand om Kimi Räikkönen just nu. Det är liksom, jag tror inte de är ovänner på något sätt. Eller man måste liksom, han måste liksom förstå att det här är inte mot honom personligen, utan han, Kimi kräver svar. Mm. Och han vill inte ha några jävla omskrivningar, utan han vill ha raka besked.
Mm.
Och vråla ju rakt ut om han inte får det.
Mm.
Vilket var det som hände senast. Så att han är lite skön på det viset. Han har fortfarande glöden, kan man konstatera.
Verkligen. Jag tror helt plötsligt att han kan tänkas fortsätta. Magkänsla.
Det kan vara en magkänsla som stämmer den här gången. Vi har ju som sagt kollat i din mage och sett att det funkar. Så att, det är mycket, mycket möjligt att saker och ting nu under andra halvan av säsongen här gör att han faktiskt, och det kanske till och med är nödvändigt för teamet, om det nu är så att Mick Schumacher är på väg in.
Mm.
Mick Schumacher som alltså leder Formel 2 just nu då. För Antonio Giovinazzi har jag svårt att se att han får förlängt en säsong till. Utan han kommer att bli collateral damage, så att säga då, när det gäller Ferrari eller FCA:s plats i Alfa Romeo-teamet. Och är det så att Mick Schumacher gör jobbet fortsatt den här F2-säsongen, om han blir topp 3 i mästerskapet, då tror jag han kör Formel 1 nästa år.
Mm. Jag håller med dig där.
Mm.
En till uppåtumme till Daniel Ricciardo. För han tog sin tredje fjärdeplats för säsongen. Alltså ingen tatuering ännu, men det är ganska nära alltså. Och han har alltså tagit 53 poäng under den här säsongen, 2020. 54 under hela 2019. Och det är ju en liten lättnad för Renault, antar jag. Att de börjar närma sig nu och tar de här tre fjärdeplatserna, vilket är nära en pall. För de är de enda i mittfältet, om man räknar då till Renault. Vilka har vi då? Racing Point, Alfa Tauri och McLaren, som inte tagit en pallplats den här säsongen. Mm. Det är lite speciellt när man tänker på det så.
Visst är det så. Och Renault som just nu ligger femma i konstruktörs-VM då, 83 poäng, Racing Point 92, och McLaren då som åker med samma motor som Renault eller likadan, 106 poäng. Och jag vet att Renault, det är nästan det enda de tittar på just nu, det är att försöka ta sig upp och bli trea i konstruktörs-VM. Så att superviktigt för dem att en sån som Daniel Ricciardo då är på rätt nivå, trots att de tappar honom efter den här säsongen då. Men de får ju en hyfsat bra ersättare i Fernando Alonso, som för övrigt tittar på att försöka få köra bilen innan säsongen är slut, eller i alla fall det här året. Det är nämligen så att teamet nu börjar prata med FIA då om att ge tillstånd för Fernando Alonso att köra den här enda dagens test som ska köras då efter Abu Dhabi. Det är ju egentligen en dag, för det var ju en flerdagars test tidigare då, där man bland annat testade däck då. Men i och med att vi inte ska ha några nya däck till nästa år, utan kör vidare med 2019 års däcktyp, så har man tagit ner det till bara en dag då. Den ska ju vara för förare då som inte har gjort mer än två Grand Prix, max två Grand Prix. Så för att få in Fernando Alonso då att köra Renault-bilen i år, så måste man få tillstånd av FIA då, alternativt att FIA ändrar upplägget för den här avslutande testen, vilket det senare förmodligen inte är så sannolikt, utan det handlar mer om att få tillstånd då att köra Fernando Alonso då istället för någon ung förare, eller kanske bara ge honom en halv dag åtminstone så att han har fått känna på bilen. De är inte beredda att ge några FP1 i alla fall till Fernando Alonso, för jag tror att det står inskrivet i båda förarnas kontrakt att de inte ska behöva släppa några fredagar.
Mm, men det finns inga regler som säger att Fernando Alonso inte skulle kunna köra en FP1, eftersom man tittar på Kubica till exempel.
Inte så vitt jag förstår, nej. Utan han skulle kunna köra FP1 om teamet ansåg det vara nödvändigt och att de kunde det då rent kontraktsmässigt. Men det är alltså inte aktuellt då enligt Cyril Abiteboul i det nya Alpine kan man heta.
Just det. Ner till George Russell, för han låg nämligen P9 innan andra rödflaggen och tappade allt i sista omstarten. Och visst, shit happens när man kör i en Williams bil, men ett sånt bra läge är inte alls säkert att han får igen.
Nej, det kan jag hålla med om, och han hade behövt naila den där sista starten då för att bevaka den där nionde platsen han alltså hade. Och han var ju tolva ut då på första varvet efter den sista omstarten då, och fick ju jobba väldeliga då, och hade ju för sig möjlighet då att försöka nå upp till tionde platsen då. Men sen hade vi då återigen Kimi Räikkönen då, som åkte för fort där framme, så det hade nog blivit svårt i alla fall va? Men han gjorde några seriösa försök att hänga på Sebastian Vettel då, som han låg och jagade, men gjorde något litet misstag där mot slutet och snöret gick lite grann för honom och han nådde helt enkelt inte hela vägen fram. Men han visar ju ändå, tycker jag, George Russell kvaliteter som jag tror många är lite sugna på framöver. Frågan är bara, jag är ju bara orolig för Russells del, för hur Mercedes tänker runt omkring hur de ska göra med sina förare framöver. Och fortfarande hänger det lite grann i luften med Lewis Hamilton, som förmodligen begär en hiskelig massa pengar.
Och det sägs så i alla fall.
Och det är det jag tror som gör att det dröjer med att få besked huruvida han fortsätter eller inte. Va? Och att Toto Wolff måste ha någon i bakfickan vid sidan av.
För att sätta press på Hamilton.
För att sätta press på Hamilton. Jag tror att Sebastian Vettel var en sån förare som Toto Wolff hade lite grann i bakfickan då, om det så att förhandlingarna med Hamilton skulle stranda och inte gå och få till helt enkelt någon uppgörelse. Och jag tror att man fortfarande är i det läget, för att det är mycket pengar vi pratar om här. Riktigt mycket pengar till Lewis Hamilton, och var går gränsen? Hur mycket ska man ge en förare innan man har liksom, innan det har gått alldeles för långt? Och innan man får göra trade-offen, hur mycket det är värt att betala Hamilton i förhållande då till vad man kunde få av någon annan.
Side note. Jag pratade med en på fotbollsredaktionen här som för Lionel Messi i Barcelona. Han var ju på väg att lämna Barcelona, och det var det är hålig den här historien nu, så jag blir nästan stressad av mig själv när jag gick in i den där. Men då var det 7 miljarder kronor då för att han skulle stanna kvar. Och då konstaterades där att, jag tror att det var så att när Cristiano Ronaldo gick från Manchester United till Real Madrid, tror jag, då tog det typ ett halvår innan Real Madrid hade sålt tillräckligt tröjor för att täcka upp för hela hans lön. Så det var ju en ganska enkel match att göra. Däremot hade Messi gått till Manchester City, då hade de kunnat ta hem de där pengarna på tröjor också. Men folk har redan tillräckligt med Messi-tröjor i Barcelona, så det blir liksom som en förlustaffär om man tittar på merchandise. Mm. Och där har vi lite Hamilton- problematiken också. Jag tror att det är många andra team som gärna skulle ha Hamilton, men just att betala för honom är ju det stora problemet, och kanske även Mercedes. Mm. Hur mycket mer kan man betala för att få samma sak?
Och vi kan ju dra paralleller med Michael Schumacher där 2006 när han fick lämna teamet då, och hur det gick snack i alla fall om att han hade nästan blivit större än märket själv. Mm. Och då blir det problem, va? För så fungerar inte Ferrari. Utan Ferrari är Ferrari. Det är liksom, de är nummer ett alltid. De kan aldrig ha en förare som överstiger teamets värde på något sätt. Och det är väl det som är risken för en sån som Lewis Hamilton. Att han till slut anses vara för dyr trots alla framgångar. Och att han måste tänka till lite själv också i den här förhandlingen. Men det finns ju ingen anledning för Lewis Hamilton att sälja sig billigt.
Nej, men det finns inte heller någon anledning för honom att gå någon annanstans. För det är ingen som kan betala mer pengar heller.
Nej.
Han ska inte till Ferrari. De är klara långsiktigt. Red Bull kommer inte ta emot honom. De skulle säkert gärna ta honom om de skulle få honom för en okej penning. Men det tror jag inte att de får. Så att där har vi också, det handlar ju bara om att de ska komma överens egentligen.
Exakt, och hitta detaljerna i ett kontrakt som gör att båda kan vara nöjda med vad de får ut. Va? Och det var ju lite intressant när vi fick reda på hur lite som Mercedes lägger in i Formel 1-teamet. Mm. I själva Formel 1-teamet då, ska jag säga. Och det är förmodligen exkluderat Lewis Hamiltons lön. Men det var alltså mindre än 30 miljoner pund. Och det är ju en rätt så bra affär för Daimler då, att finnas i Formel 1 på det sättet som de gör.
För att teamet genererar egna intäkter.
Ja, precis. Va? Och det blir ju extra intressant då när vi hör att Ineos då, den här sponsorn de har då, Storbritanniens rikaste man, heter han, jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han, att det går rykten om att han då har lagt ett bud på 700 miljoner pund på teamet. Och huruvida det är så eller inte. Vad jag har förstått och kunnat läsa mig till av sådana som har bättre koll på det här, så är det ju delägarskap eventuellt aktuellt, men inte helhetsägande. Mm. Och även Toto Wolff har ju tillbakavisat att Ineos är på väg att köpa hela teamet då, så att säga.
Och då lyftes ju också en ytterligare fråga, det här är ju bara rykten såklart, men huruvida Lewis Hamilton skulle, hur han skulle känna för en sån grej, för Ineos är inte helt
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
100% environmentally friendly.
Nej, så är det. Och det är ju en väldigt viktig detalj för Lewis Hamilton, har ju visat sig då. Han startar ju sitt Extreme E-team nu, som förut Mattias Ekström ska köra i också.
För Cupra?
Ja, så är det.
Så det är ju coola, de där bilarna.
Ja, de ser lite fräna ut. Jag vet inte riktigt vad det är för kvalitet på det där mästerskapet eller hur det kommer att se ut, men det är ju uppenbart att det attraherar ett visst intresse i alla fall.
Ganassi ska in.
Till exempel, och en kvinnlig förare ska de ha, och hela den biten. Så att det har tilldragit sig viss uppmärksamhet i alla fall från branschen, och som sagt Lewis Hamilton och starta Team 44.
Mm. Du, det känns ju lite som att vi är på väg in här i någon slags politisk diskussion.
Verkar så, verkar så. Det har ju ofrånkomligt hamnat på bordet i alla fall efter senaste helgen.
Ja, det är nämligen bara hyperkort då bakgrunden. Det handlar om den t-shirt som Lewis Hamilton hade på griden och även på podiet. Och det var ju en som det stod "Arrest the cops who killed Breonna Taylor", vilket då hänvisar till en incident för några månader sedan runt en svart kvinna helt enkelt som blev skjuten i sitt hem efter en husrannsakan där, som var ganska brutal då. Men vi ska inte gå in på den då grejen, men det här har ju då skapat viss problem då, för att i den internationella sporting koden så står det så här: "Competitors taking part in international competitions are not allowed to affix to their automobiles advertising that is political or religious in nature, or that is prejudiced to the interest of the FIA." Och det här är då enligt artikel 10.6.2 i den här internationella sportingkoden då. Och det egentligen menar är att FIA, FIA ska alltså hålla sig neutrala. Och den här End Racism-kampanjen som har körts hårt den här säsongen då ses då som en kampanj för mänskliga rättigheter och människors lika värde, inte en politisk aktion då. Däremot så verkar Hamiltons t-shirt då med den här texten eventuellt ha gått över den linjen. Enligt vad vi kunnat läsa oss till då så tittar FIA på det i alla fall. Och grejen här då är att FIA ser allvarligt på att gå över den här linjen med political statements då, för att till exempel så Santino Ferrucci, när han körde Formel 2, jag tror att det var 2017-2018 någonstans då, ville ha, jag vet inte om det var hela bilen, men han ville ha i alla fall en klistermärke där det stod "Make America Great Again", alltså Trumps politiska slogan, men det fick han inte då av den här anledningen då. Och det finns ett ytterligare exempel då, 2006 så fick organisatören av Turkiets Grand Prix 5 miljoner amerikanska dollar i böter efter att den dåvarande turk-cypriotiska ledaren Mehmet Ali Talat gav vinnarpokalen på podiet och presenterades då som presidenten av den turkiska republiken av norra Cypern, vilket är en stat då som endast erkänns av Turkiet själva då. Och det såg man väldigt liksom allvarligt på.
Och det där är ju det här är en knepig fråga, helt klart, huruvida politiska budskap ska framföras då i samband med sportevenemang av det här slaget. Och nyckelfrågan kanske kan bli det där det står i reglerna då att på sina bilar, automobiles, och det är ju inte Lewis Hamilton, han har ingen bil, så vitt jag kan bedöma det. Och det är möjligt att han då därmed kan komma undan just den delen av texten då. Men samtidigt då, det som du tog upp här från 2006 har inte heller med någon bil att göra.
Nej.
Så att det är mycket, mycket möjligt att den här senaste t-shirten då som han har haft faller under den här regeln då på något sätt. Va?
Det är ju att FIA vill vara neutrala, och det förstår jag, för tänk om de inte skulle vara det. Då, jag förstår problematiken med det, om det skulle bli liksom helt plötsligt en du vet, Formel 1 skulle liksom tas för en religionsbattle på något sätt mellan kristendomen och islam. Det är ju klart att ta det väldigt långt, men jag förstår att de vill hålla tillbaka den i alla fall.
Och man märker även på reaktioner från er som tittar också eller lyssnar att det har väckts frågetecken runt omkring där. Ska sporten nu bli en politisk plattform och hela den biten? Och det är en svår fråga som inte jag är man att svara på överhuvudtaget. Va? Och den här att försöka få bort rasism, det är ju faktiskt en fråga om mänskliga rättigheter och inte en politisk fråga som jag ser det.
Inte i första hand, men såklart att det börjar gråzona lite.
Jo, det gör det ju. Men om man då startar sin egen kampanj mot det här då, från Formel 1 sida, We Race As One och hela den biten, va? Och för alla människors lika värde då, alltså att om det handlar om hudfärg eller sexuell läggning eller vad det nu kan vara, så är det ändå ett budskap som ändå är ganska enkelt att acceptera på något sätt. Va? Men frågan är ju vart den här gränsen nu går. Var drar man linjen?
Precis.
För vad som är en neutral hållning politiskt i förhållande till någonting som handlar om mänskliga rättigheter. Och vi är ju verkligen nu i ett grått område med den här senaste t-shirten från Lewis Hamilton. Och man kunde se på tv-produktionen deras ambivalens om hur de skulle göra när han skulle intervjuas innan. Man kröp in på hans ansikte, man tog något sidoskott. Men ofrånkomligen så syntes ju t-shirten i bild. Och Lewis Hamilton tror jag är medveten om att han är ute och trampar i någonting som är kanske på gränsen till det tillåtna. Och han tycker däremot att det är värt att göra det sett till sin egen övertygelse i den här frågan. Och det kan man ju tycka massor med saker om, naturligtvis beroende på vad man är för person själv. Men jag är inte avundsjuk på FIA när de ska ta i den här pucken, för att det är lätt att de nu öppnar en burk med maskar.
Ja, men det är lite pest eller coolare, för att tänk om de skulle då bötfälla Hamilton för det här, oavsett om det har inte att göra med pengarna, om det skulle vara $1,000 eller $100,000 eller 5 miljoner, för att jag menar, det skulle ändå bli en stor backlash, men eventuellt då en backlash åt andra hållet också om de inte gör någonting. Men det handlar ju helt enkelt om att avgöra vad är gränsen här, och det förstår jag att de måste göra någonstans.
Och oavsett om Lewis Hamilton får böter eller inte, så har han ju uppnått resultat med sin kampanj.
Verkligen.
Det är väl det som han tycker är värt besväret, så att säga då. För honom är den här frågan uppenbart väldigt, väldigt viktig. Sen är det fortfarande så att ha ett sånt där budskap som man har då, det kräver ju en viss bakgrundsinformation för att man ska kunna bedöma det, eller hur? Och jag läste den här artikeln i New York Times då som gav backstoryn till hela den här händelsen, och vill man veta mer om det här så kan man leta rätt på den och läsa den själv då, bilda sig sin egen uppfattning om det som har hänt. Men,
det är väl det liksom, i den här podden är väl det vi ska promota av någonting, att skapa, läs på och skapa en egen uppfattning ut efter det. Det blir väldigt många sådana här gut reactions där som jag tycker är ganska tråkigt att se.
Ja, men så är det ju, va. Och det är, men återigen, alltså väldigt, väldigt knepigt läge för FIA då när de ska ta i den här frågan som nu Lewis Hamilton mycket medvetet har tagit till ett läge där han vet att det börjar bli problematiskt för de som bestämmer, och han är beredd att ta den striden, uppenbarligen. Får jag gissa vad som kommer att hända, så kommer det att bakom lyckta dörrar ske samtal mellan FIA, Mercedes, Lewis Hamilton om hur det här ska tas vidare, och det är inte alls säkert att det kommer att komma något officiellt uttalande, utan vi kommer inte att få se den här tröjan och mer. Det är mycket möjligt att det är den lugna, lite försiktiga hållningen som alla kommer att hålla, att nu har du gjort det här. Du fick chansen en helg, nu räcker det. Nu går vi vidare för att att de på något sätt kan påtala för Lewis Hamilton problematiken med att göra på det här viset.
Mm. Ja, för jag tror inte att de egentligen är emot det eller för det heller, utan de måste hålla sig neutrala helt enkelt.
Exakt, va? Jag menar Lewis Hamilton har ju hela tiden kört sin Black Lives Matter-tröja när alla andra kör med End Racism. Mm. Han tycker liksom inte att det är tillräckligt, va? Och han har ju varit väldigt vokal runt omkring att han tycker att förarna har varit bleka med att uttrycka en åsikt om det då, eller att supporta den här kampanjen tillräckligt. Mm. Och han driver ju på det fortsättningsvis också, så att det ja. Mm. Sen får det som sagt vara upp till var och en då, om man stödjer den här kampanjen eller inte.
Mm. End Racism tycker jag att man fullhjärtat ska stödja.
Ja, den är svår att tycka tvärtom runt omkring. Verkligen. Ärligt talat, va? Sen återigen det här med att ta knä eller inte, det är ju upp till var och en uppenbarligen, va? Men även här har det blivit lite knepigt förhållningssätt där vissa då inte tar ett knä. Kimi Räikkönen har fått kritik
Charles Leclerc har fått det, precis.
Va? Men de menar på att vi supportar en att avsluta rasismen eller få bort rasismen, men vi gör det på vårat sätt. Mm. Sen har det här knät blivit en symbol för att man helhjärtat gör det. Men det betyder ju inte att de som inte gör det inte också helhjärtat stödjer kampanjen.
Nej. Och inte tvärtom heller.
Inte tvärtom heller. För det
är upp till var och en, som sagt.
Exakt.
Men hörni, ni, ska vi prata lite IndyCar?
Tycker jag. Vi kan väl göra det eftersom det var en doubleheader igen nu då på Mid-Ohio senaste helgen. Och en vanlig bana, Mid-Ohio, som till slut fick tillåtelse från guvernören i Ohio att arrangera loppet. 6000 åskådare hörde jag nu att det var tillåtet att ha då, under de här dagarna per dag. Och man hade sålt slut på de biljetterna då, enligt vad jag har fått reda på. Men det såg väldigt tomt ut i alla fall. Men det räckte för arrangören då att kunna hålla det här racen då, eller de här två racen då, åt IndyCar. Och det blev en okej helg med svenska ögon, tycker jag ändå.
Upp och ner.
Men innan vi kommer in på det så tycker jag vi ändå ska rikta fokus på titelfighten som handlar om Scott Dixon och Joseph Newgarden i första hand då, där Scott Dixon kom till den här helgen med 96 poängs ledning, åker ifrån helgen med 72 poängs ledning istället efter en mindre lyckad insats, får man ändå säga. Inte så bra kval till första racet där han startar 17 och kör sig upp till 10. Och i andra racet då, när det var ett stökigt kval minst sagt och lite småblött och fuktigt under kvalet och väldigt svårkört. Han kvalar in trea, håller på att bli indragen i startsmällen som kostade Felix Rosenqvist racet det andra. Men lyckas ta sig igenom det där. Sen tar han i för hårt efter ett av depåstoppen där och snurrar. Är faktiskt nästan helt sist. Han är 20 tror jag efter den där snurrningen och kör sig sen tillbaka upp till 10 plats. Så 2 10:e platser då efter en ganska mager insats för Chip Ganassi och Scott Dixon är ändå rätt talande för hur stark han är.
Mm.
Jag tycker det är sjukt bra gjort att komma därifrån med 2 10:e platser och inte tappa mer än de här poängen då som han gjorde, 24 då gentemot Joseph Newgarden, trots att det var en dålig helg inom citat. Så att väldigt, väldigt bra gjort av Scott Dixon trots att det var en mindre bra helg. Och det är ju rätt talande för de som kör om mästerskapet överhuvudtaget, att det är det som är avgörande. Man måste ha en så hög lägstanivå som möjligt, och det var Newgardens vinstrecept förra året när han tog titeln. Och kan bli samma sak för Scott Dixon, som inte på något sätt går med på att nu börja konsolidera ledningen och köra lugnt och på poäng och sådana saker, utan full attack är bästa försvar enligt hans förmenande. Och jag tror det är rätt taktik faktiskt, att börja titta på resultat och grejer, och då kör man inte på instinkt längre och då blir det problem.
Och IndyCar är ju så speciellt också vad gäller liksom tävlings, liksom vad som kan hända. Jag menar, det är det som jag tycker liksom, jag älskar IndyCar, jag tycker att det är verkligen kul att kolla på. Men sen så kan jag ändå bli lite som purist när man är liksom inkörd i Formel 1-stuket. Det kan vara nästan lite för liksom inrutat, men här känns det lite så här, ja, men typ som en sån grej. Och om ni såg grejen så märkte ni säkert att det var, vem var det som, var
Dalton Kellett åkte av och blev stående i samfållan.
Mm. Och så åker någon in och sen så, nej men vi håller depån öppen där för att vi vill inte sabba racet. Och då blir jag liksom lite så här, ja förvisso det var ju bra för spänningens skull. Men samtidigt blir det så här, men det är så godtyckligt.
Mm, visst är det det. Men jag lyssnade faktiskt tillbaka på sändningen och de amerikanska kommentatorerna igår. Bara för att liksom, ja du vet, jag vill lära mig till nästa gång. Och då hörde jag vad James Hinchcliffe sa om det där. Och då hade han då fått reda på, eller hade koll på det under racet, att de hade precis kommit in i depåfönstret. Så att alla skulle in i det här läget, mer eller mindre i alla fall. Det man konstaterade från tävlingsledningens sida var att bilen stod relativt safe. Mm. Föraren var okej, det var inga problem. Så då höll man på att ta ut de här bilarna som måste bärga Dalton Kellets bil tills dess att bilarna hade kunnat komma in i depån. Och det kan jag tycka är en rätt så skön flexibilitet samtidigt, mm. som det blir lite godtyckligt. Mm. Men det är ju fasen inte lätt för oss som sitter och kollar och förstå varför saker och ting sker. Mm. Och där borde de bli bättre. Att liksom skicka upp en grafikskylt där det står så här, tävlingsledningen säger sig, så där är ju Formel 1 jätteduktiga.
Track is deemed safe.
Ja, vi stänger inte depån i det här fallet då, utan låter alla få tävla vidare då för tävlingens bästa i stort. Mm. Vilket jag tycker var bra när man får den förklaringen. Men när man inte vet det, då blir det ju lite knepigare att förstå varför det. För hur ska man då som tävlande förhålla sig till saker och ting när man vet att det är en gul flagg så depån stänger snabbt in nu. Mm. Ja, men alla kom ju in. Ja, men de höll det öppet liksom. Så okej, fine.
Ja, då vi pratade om det här i Formel 1 också, att det måste vara, ska man ha en regel så måste regeln liksom vara på samma sätt hela tiden, och det är det som har kommit kritik när det har liksom upplevt svaja lite runt domarna i FIA-domarna under en F1-race, att det är så här, men vänta, det dömdes på det här sättet den här gången, men det som var en väldigt lik situation så dömdes det helt annorlunda, men medan i IndyCar så kan det vara lite så här, vi får se lite vad som händer. Mm, mm. Och det är charmigt, men det är också lite frustrerande.
Ja, lite komplicerande i alla fall att följa racen när man inte riktigt vet vad som händer. Mm. För svensk vidkommande då så gjorde Felix sin vana trogen två okej kval. Riktigt bra kval. Han kvalade sjua i första racet och femma i det andra racet. I det första racet tog han sig upp en placering, gick i mål som sexa, vilket är väldigt bra resultat, även om han säkert hade ambitioner att komma ännu högre. Han hade ju några chanser att köra om där, men blev sittande kvar, fick inte riktigt till sina attacker och därmed bara en plats upp då. Marcus Ericsson däremot har också sin vana trogen fortfarande jätteproblem att kvala. Mm. Det är tyvärr en supersvaghet han har för närvarande då, att inte få igång de röda däcken på ett tillfredsställande sätt, och det ger honom omöjliga lägen. Han kvalar alltså in 21 i det första racet då, efter en blygsam insats kort och gott. Han kör sig upp till 15 i race 1, vilket får anses vara helt okej. Okay. Mm. Bättre än så är svårt att nå. Så till den här, så
framförallt under race 1.
Ja, och när det inte är några gulflaggor att tala om eller sådana saker som kan mixa upp saker och ting, då är så många platser upp ungefär vad man kan klara av då med hjälp av stark körning så att säga då. För att Marcus själv var inne på att första stinten var bra, andra stinten var okej, sista stinten inte riktigt lika bra. Men som sagt 15 i mål då. I andra racet, samma sak där, ett svagt kval, sist i sin grupp. De man hade bakom sig, det var ju sådana som hade dabbat sig på kvalet och orsakat rödflagg och därmed var borta ur kvalet. Mm. Startade 15 men gjorde en väldigt, väldigt bra start. Var uppe på åttonde plats redan efter 2-3 kurvor. Och Felix Rosenqvist åkte ju som sagt, blev ju oskyldigt inblandad då när Santino Ferrucci och Colton Herta slog som första platsen. Colton Herta då hade spåret. Ferrucci försökte, som jag anser ett omöjligt försök. Och skulle ha backat ur tidigare, men det gjorde han inte, utan han höll i och hamnade ute på gräset, och sen gräset som var blött, det gjorde ju att han kunde inte kontrollera bilen när han kom upp på banan igen och tog med sig då sin teamkamrat Alex Palou och Felix Rosenqvist ur racet. Kunde dock själv fortsätta, men blev bestraffad. Fick åka och ställa sig längst bak i kön då. Marcus körde på, fightades lite grann med Graham Rahal och Simon Pagenaud. Fastnade bakom Pagenaud under första stinten. Graham Rahal körde han förbi men blev omkörd. Rahal var lite starkare än Marcus i det här racet och blev fyra till slut. Marcus körde bra dock och höll i och gjorde en snygg overcut på Pagenaud i det sista stoppet och lyckades ta sig upp då. Ja, faktiskt. Den här gången var det. Och det är uppenbart att arbetet som de har lagt ner på att få ordning på det här med depåstoppen har burit frukt, helt klart. Och det är jättekul att se, tycker jag, att de inte nöjde sig med att vara 1-2 sekunder långsammare än alla andra. För göra depåstopp kunde killarna, men inte tillräckligt snabbt. Mm. Och det behövde de liksom driva på lite grann. Va? Det gjorde de ruskigt bra. Så att en femte plats i mål för Eriksson i det andra racet då gör ju att han då blev inom citat bäste svensk då poängmässigt och ligger nu på samma poäng som Alexander Rossi då på 13:e plats i mästerskapet. Och Rossi är 12:a då för bättre andra resultat. Och sen är Rosenqvist då på platsen framför då, 14 poäng framför. Så att det är, båda killarna har chans på en topp 10-placering i årets mästerskap. Va? Bättre än 8, 9, 10, det tror jag inte det blir. Det är för långt fram till 6:e platsen då som Rosenqvist hade förra året. Det är 3 race kvar att köra. Det är doubleheader på Indianapolis Motor Speedway på GP-slingan. Och sen är det ju då stadsloppet i St. Pete kvar att köra.
Förhoppningsvis.
Ja. Det är inte kanske 100 klart än, men kalendern är i alla fall satt så.
Absolut, men det är väl ungefär på samma sätt som att förhoppningsvis så har vi 8 race kvar i Formel 1 också.
Ja, du menar så. Ja. Du menar att världen är inte riktigt som den brukar.
Nej, den är banne mig inte det.
Nej.
Fortsätt då.
Så är det. All right. Det var det hela idag tycker jag.
Jag är glad och nöjd.
Ja, jag också faktiskt. Vi har fått gå igenom det mesta av det intressantaste efter Toscanas Grand Prix. Och ser nu fram emot en ledig Formel 1-helg faktiskt. Där vi istället då kan njuta av Porsche Carrera Cup om man vill. Nästa helg på Anderstorp. Men Formel 1 nästa gång det är om 2 veckor då, eller 1,5 vecka på banan i Sochi.
Just det.
Får vi se det igår. En helt annan typ av bana som jag faktiskt provkörde lite grann i min simulator hemma. Och bara liksom känner mig för lite för att komma ihåg hur platt den är. Och hur långa raksträckor det är där också.
Mm.
Det var intressant att se. Jag har svårt att se att någon ska vara bättre än Mercedes där heller. Men sen vet man ju inte hur vädret kan vara där nu lite senare på året. Det är ju faktiskt inte vintersäsong direkt, va? Men det börjar säkert bli lite snö upp i bergen där och så, va? Men nere i Sochi eller i Adler där banan ligger så är det ju medelhavsklimat mer eller mindre.
Du, jag väntar till nästa vecka för att verkligen liksom ta in min magkänsla så ska jag berätta hur det ska bli sen.
Perfekt, mycket bra. Du, vi hörs om en vecka då.
Gör vi. Hej då.
Hej.